Hur ser smart sponsring ut idag? Och varför ska vi alla rösta på Folkhälsopartiet? Hej, jag och Wikensvall här. Välkommen till Sportjus podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriär och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa genom idrottens kulisser. Vi gör också podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb idag inom idrotten på sportidealisten.se. Men nu låt mig få presentera dagens gäst. Han började med att ta SM-guld i beachsoccer och har sedan dess gått det journalistiska spåret och sedan projektledning av beachsoccer och förenklar idag vardagen inom föreningslivet som partner hos laget.se. Han är dedikerad till att skapa bättre människor genom en aktiv livsstil och genom den svenska idrottsrörelsen. Adam Stigel är en erfaren mångsysslare inom media, kommunikation och är helt enkelt en lagspelare som ser sig till helheten att den fungerar. Och med det sagt, varmt välkommen till Sportjus podcast, Adam Stigel.
Supertack, vilket intro. Man skäms ju nästan som norrlänning här, att man fick så mycket cred. Varför inte jag slapp säga det för dig?
Ja, nej, men det brukar väl vara lite klassiskt att man säger att norrlänningar inte pratar så mycket. Men jag tror du kommer ändå leverera en hel del i det här samtalet.
Ja, tror jag också.
Du känns ju som en väldigt liksom energisprakande människa som ändå vill ta tag i luften och få saker att hända.
100%.
Men du, en klassisk fråga jag brukar ha så här inledningsvis, det är väl lite kopplingen till idrotten när man var liten. Och vad är liksom det första minnet som dyker upp för dig när du tänker på idrott för dig som liten?
Åh, vilken bra fråga. Jag undrar vad som är första. Det var så mycket boll och sånt där från när jag var liten. Men jag minns bara att jag tror det första riktiga minnet är väl så här på förskolan och sånt där. Där det enda man gjorde var att spela innebandy och fotboll. Och så fort någon började föreslå att man skulle liksom ha pyssel och sånt där. Det störde mig. Varje gång vi skulle pyssla istället och ha fruktstund och sånt där. Det störde direkt. Direkt irriterande. Det är nog det första, tror jag är första riktigt så här skarpa minnet.
Att du hellre ville hålla på med någon nyårsgrej än...
Ja, men vi tyckte att vi var några stycken som hellre spelade innebandy. Och så här var i vårt rum och så där andra grejerna på förskolan kändes bara, nej. Kändes bara jobbigt. Men jag är från en idrottsfamilj, brorsan spelar fotboll och åkte skidor. Och pappa var fotbollstränare och sånt där. Så att det var ju som, det är konstigt att säga ens första minne, för det var som, jag vet inte. Jag tror att de enda Facebook-bilder jag har på mig själv, det är när jag är 2 år gammal med fotboll eller typ 3 år gammal och skidor eller sånt där. Så att,
du hade inget val helt
enkelt. Nej, precis. Nej.
Men jag tänker just den biten av att man blir kanske präglad i det utan att man vet om det. Är det någonting som du, visserligen blir ju formad kanske i familjen, men kände du redan där då att det är här någonting som du skulle vilja hålla på med över längre tid, eller du var mer tvungen att hålla på med fotboll och du blir inmatad i det?
Nej, jag tror att man så alltså barn också, man gör det man tycker är roligt. Det är klart man inte, om tycker man inte är kul så pysslar man inte med det. Och sen tänker jag idrott, det finns ganska mycket att välja på. Det finns ganska mycket som är kul. Kanske inte fanns så mycket i Skellefteå typ tidigt 90-tal. Men jag tror inte, man reflekterar inte heller över det så här. Ska det här blir det karriär av idrott här? Det tror jag inte man tänkte. Man är bara i det och tycker att det är roligt. Man är lustfylld när man är liksom 10 bast eller 7 år gammal. Men att det var, att det bet direkt, det tror jag var ganska, ja, men det var nog ganska tydligt. Jag får fråga mamma.
Ja, nej, men exakt, vi får fråga morsan efteråt. Men jag tänker på just som du nämnde Skellefteå, alltså 90-talet. Hur såg det ut? Alltså vilka möjligheter hade du när du växte upp? Fanns det liksom någon fotbollsplan i närheten eller basket? Eller vad hade du för liksom tillgänglighet runt omkring dig?
Det fanns inte så mycket olika sporter att välja på. Men det fanns ju, alltså, det fanns ju anläggningar överallt. Alltså norrlänningar eller... Framförallt de som bor typ utanför Stockholm vet ju ofta inte bra de har det förspänt med anläggningar och sånt där. Hela den frågan. Och det fanns ju hur mycket ytor som helst. Och sen var det också så här att det spontant spelades ju mera då än vad jag tror att jag gör idag. Så det var väl också som, det var där överallt. Och alltså annars hittar man ju bara på, barn behöver plats. Får barn bara yta så löser ju de lekar. Får de yta och en tafflig boll eller yta och en klubba eller yta och typ träd och klättra med träd. Så att jag tänker att det fanns ganska mycket plats.
Men är det inte så här långa avstånd till de olika anläggningarna för att just kanske engagera sig mer i förenings, alltså organiserade sporter?
Nej, så det är kanske lite längre avstånd, men då slipper du ju köa också. Så att, och sen så tror jag att man blir så här, det är också ett annat, du cyklar överallt. Så alltså, det var ju inget konstigt att cykla 20 minuter i träning eller 25 eller... Alltså, jag vet att vi hade någon när vi var typ 14 år, han cyklade i en timme till träningen själv. Liksom, och sen en timme hem. Men det var ju så, det är ett annan, det är ett annan kultur, det är liksom inte så...
Man vet om att det ska vara så.
Ja, det är, alternativen kanske inte finns, och sen så är det inte så uppfatt... Tror jag att man är lite bättre på att släppa sina barn också. Alltså här i storstan, eller nu sitter vi i Stockholm för dagen. Men här är man inte lika, man är lite rädd för att släppa barnen, vilket jag tror i sig är ett problem. Sandra Dagen har skrivit en jättebra bok som är, släpptes nu för, jag tror ett år sedan, som handlar om, jag tror att det heter Barn i rörelse eller något sånt där. Men Sandra Dagen, man kan googla på hennes namn. Som belyser precis det här att barnen har mindre plats än tidigare och de liksom är övervakade på ett annat sätt, och det gör så att de känner sig mindre fria, de blir sämre på att leka, och sen sämsta, nej jag ska inte säga sämsta av allt, men en av de sämsta grejerna är att föräldrar som går runt och övervakar sina barn, det är ju ganska tråkigt.
Ja, det blir det.
Sjukt ostimulerande aktivitet.
Ja, det låter inte skönt för varken föräldern eller barnet att inte bara kunna...
Nej, jag tror att det är något exempel i boken att för, typ för 20 år sedan så lät man sina barn, sina 10-åriga barn var liksom fria i åtminstone 500 meter. Och nu är det typ 50 meter. Mm. Och det säger ju ganska mycket, och det är ingen som mår bra av det.
Nej, det är väl inte så. Man märker väl av också att idrotten kämpar på ett annat sätt idag. Både med tillgänglighet i sig självt, men också engagemanget runt omkring. Vi kommer komma in på det lite senare, men jag tänkte innan dess. Du hade ju möjligheter, som du berättade inledningsvis, med lite olika idrotter, för att familjen var redan engagerad på ett eller annat sätt. Men vilka idrotter skulle du säga att du har främst hållit på med under din uppväxt?
Jag har uppväxt mest fotboll och innebandy. Och sen så har jag... haft, jag har även tävlat i squash, och jag har tävlat i beachvolleyboll, och jag har tävlat i futsal, och jag har nu tävlar jag i löpning, långlöpning, så sen är det säkert något jag missar, och hockey såklart också när man var yngre. Så de är i alla fall, när man var yngre var det de klassiska lagidrotterna. Sen ångrar jag, det hade varit kul, jag tror att det var nyttigt för mig som liten också att ha en individuell idrott som inte var lag. Jag tror att det hade varit bra. Jag tror någon, den där mixen tror jag är ruskigt bra, om man kan hålla på med något som där du är helt beroende av dig själv bara och inte kan skylla på någonting, i kombination med det samarbeta som man gör i ett lag på ett annat sätt. Så det hade jag i efterhand, hade det varit, jag hade velat plantera det där, men jag får ta igen det nu.
Nej, exakt. Men du tävlar nu alltså, det är inte så att du bara springer långdistans, utan du ger du verkligen in på tävlingsfronten?
Ja, men jag tänker att det är snarare, jag märkte det hos mig själv också, att det är en liten, att tävla är lite av en drog också. Det är ett sånt där, om man vet så här att ja, men nu hade jag inte, nu kör jag ultralöpning, så nu springer jag helst nära lopp som är plus 8 mil. Och bara de här de sista 2 veckorna innan man ska, innan det är tävling, så går man ju runt med så här ett härligt liksom pirr i magen. I alla fall jag gör det. På ett sätt som jag saknar, som blir mer och mer påtagligt. För när man var barn så hade, var det så mycket tävling, så man kanske inte njöt av det på samma sätt. Men nu upplever jag lite grann som kanske en återfallsknarkare kanske kan uppleva. Jag vet inte, jag är inte, så jag kan inte reflektera till det eller referera till det. Men nu känns det så här, gud vad mysigt det ska, eller vad pirrigt härligt det är att jag ska ändå loggas med klocka, och att det är lite nervös och sådana saker. Jag tycker det är en jäkla fin grej alltså.
Men tror du pirrigt är just nervositeten av att nu ska jag göra en viss prestation? Eller liksom, alltså, jag menar, när du ställer upp där väl och nu ska springa, är det liksom så här, shit, nu måste jag leverera? Eller är det mer bara att, shit, nu händer allting inom de här formerna, så att du måste anpassa dig kring det, och det finns ett start och det finns ett slut. Mm. Och du kan inte göra det imorgon, för då är det inte, det är ingen tävling, för då gör du det själv.
Ja, jag tänker att hela mätningsgrejen är ändå så här, som det är att tävla mot andra kanske. Nu är inte just ultralöpning, är ju inte så, jag är inte på den så pass bra så att det blir så här, jag är inne och vinner stora lopp och så. Men jag tänker att det är mycket bara vetskapen om att man ska maxprestera och toppa sig inför det och ladda lite grann. Och som sagt, att det blir mätbart, då blir det på riktigt också. Och sen är träningen mer rofyllt, i alla fall i mitt fall. Så jag tror att det är där som gör det. Så man också, tror jag att det är också, de som har tärat mycket när de är barn, jag tror att det finns också där att det är tävling nu, det är match, det blir en liten utflykt av det. Det blir liksom hela den där apparaten väcker någonting.
Det är ett mål typ, någonting. Nu, det är det här ska ske då, nu fram tills dess.
Mm. Mm.
Men jag tänker, du nämner ju flera olika i sporter och idrotter. Men någonting du har ju varit framgångsrik är ju beachsoccer.
Mm.
vilket du inte nämner nu, men det kanske blev en kombination av futsalen och vanlig fotboll och sen hamnade du på stranden på ett eller annat sätt, hur man nu gör det i Skellefteå. Men kan du berätta lite mer om att hur kom du i kontakt med beachhockey?
Jag jobbade operativt i fotbollsföreningen i Skellefteå i ett par år, och så var det, hade vi en väldigt framåtlutad klubbchef som tyckte att, ja, men som alla föreningar så bara, vi måste ju tjäna pengar eller få in pengar, ska jag säga, kanske inte tjäna så mycket. Varför gör inte vi det här som de gör nere i typ Åhus? Vi har ju en superfin strand här utanför stan. Så då sa vi så att, ja, det är klart vi gör det. Och sen fick jag projektleda den turneringen. Och sen så drog vi 50 lag första året, 100 andra och typ 100 någonting annat. Och omsatte inte svin mycket pengar, men uppemot en halv miljon tror jag på den helgen då. Och då började man ju spela själv också och tyckte det var ganska kul, och så vart lite tävlingar. Och sen är inte jag något superproffs, men jag är bra utfyllnadsspelare i ett lag.
Men okej, nu skapar du liksom en turnering från kanske ingenting. Men spelar ni inomhus, utomhus? Var det lag från hela Sverige? Alltså det är ändå en bit upp till Skellefteå från...
Nej, men då, där var det mest lokalt, så fick man åka på typ, fick man ju kvala in på SM. Jag var ju lite engagerad i fotbollsförbundet, har ju ett utskott som vi har haft för futsal, som nu är futsal och beachhockey. Och då har man haft så här, då fick man ha lite olika kvaltävlingar och sett organiserat SM och sånt där. Men där var det svårt, jag tror att jag är inte engagerad där längre, men det är tufft, eller beachhockeyn blir nog kanske lite uppäten av att man satsar på futsal istället, vilket jag tycker är helt korrekt också. Futsal är en jättebra också brygga för lag, som det kräver inte lika mycket spelare. Det tilltalar ofta många som... Ja, men så här, fotboll är ju en löpsport när man börjar bli stor. Och det kanske är många som börjar spela fotboll, börjar inte spela fotboll för att de älskar att springa. Så att jag tänker att futsal är en kanonföreteelse som jag också tycker om jättemycket. Men så på den vägen vart det lite beachhockey, och sen så testade vi också att driva det. Du frågade om inomhus och utomhus. Min svåger har ju precis öppnat upp en beachhall i Huddinge, men innan dess har han varit med och kört en anläggning utanför Stockholm i Södertälje. Så där testade vi att köra lite kupper och sånt där under ett års tid. Men det är ganska svårt, så vissa idrotter, det är svårt att göra det som kanske paddeln har gjort, att man inte stannar vid att vara en kompisgrej som man gör en gång i halvåret eller en gång i kvartalet. Det är inte så himla enkelt, och jag tror att tröskeln att spela på sand, det är tungt, och det finns diverse utmaningar med det som vi kanske inte lyckas brygga.
Men jag tänker, ja, dels kan man ju så här, om man är nyfiken mer på futsal i sig självt, så kan man ju lyssna in nummer 34 i våra avsnitt där vi pratar med Donny som spelar i Hammarby futsal. Då kan man lära sig mer om det om man inte redan har gjort det. Men jag tänker just beachhockey, vad är det egentligen?
Ja, det är ju fotboll på strand. Och du spelar, det är ganska lik futsalformatet. Du får inte tacklas så mycket och sådär. Och så är det stort i, föga förvånande, i Brasilien, Portugal, Sydeuropa. Och sen så är det alltid, sen är man helt okej okay, även i Ryssland och sådär. Eller vad ska jag säga. Helt okej okay när man fick tävla. Så det är fotboll på strand.
Men man spelar på en typ en lika stor yta som i inomhus?
Jag tror att futsalen, jag är osäker om futsalen är identisk med... jag tror beachhockeyn har lite större mått än vad en futsalplan har. Så det är lite större för att det ska vara lite mer space och mindre... Du får ju inte tacklas på det sättet som du får i futsal eller i fotboll.
Men man spelar 5-5 om målvakt?
Ja. Yep.
Och så gäller det någonstans bara göra mer mål än motståndare.
Ja, det är inte så konstigt ibland.
Ja, men då är det ändå rätt likt fotboll. För det tror jag ändå de flesta som lyssnar här har ändå koll på hur det fungerar. Men jag tänker, du säger det, du är utfyllnadsspelare. Men du fick ändå sätta en bra prägel på i 2012 när ni lyckades vinna SM-guld.
Ja, men det var sjukt roligt. Ja, vi var lite före de andra i och med att vi hade hållit på några år. Så var vi lite före de andra, så vi fick väl första. Första SM-guldet tog vi i, nu funderar jag om det var i Kallöland var det, som vi plockade hem det, om jag inte minns helt fel. Ja, men det är kul. Det är ju ändå, alltså när man är en glad motionär som man själv är, så är det väl ungefär det silverware som man liksom plockar hem, tycker jag.
Till CV-t. Ja, dels exakt, när du söker ett jobb så blir det man lyfter upp. Eller om någon frågar, vad är det största som händer i ditt
liv? Jo, precis. Och sen får man liksom referera till att, ja, men det bästa är duktiga pokerspelare, eller duktiga, de väljer bara bord där andra är dåliga. Det är liksom så man blir, så är det som man vinner. Så att jag tänker att om man hoppar på lite så här smala sporter så har man ett bra space där.
Nej, men det är så här, det är mindre konkurrens, förhoppningsvis så kan man ha en större chans att vinna.
Precis så.
Men hur kändes det då? Alltså, var det, det låter lite som på det att det var kanske självklart att ni skulle ta SM-guldet, men
nej, men det var mest, det var en kul grej och kul utför. Sen har ju de blivit duktiga, så de har representerat, det gänget representerar i Sverige idag. 10 år senare. Så att det tycker jag är roligt. Att det gläds jag med dem, och där har jag inget att göra längre. Men det tycker jag är fränt.
Mm. Ja, det är inte många som vinner ett SM-guld.
Nej, det får man ta.
Det är ju jäkligt häftigt.
Ja, jag tänkte så. Jag tänkte att precis, det får vara en sån här stående punkt på, som du säger, en blivande anställningsintervju. Har man det som ett trumfkort på hand.
Exakt.
När det blir stelt i rummet.
Var med och ledde, upp framgångarna för beachhockey genom SM-guld 2012.
Ja, det är väl stretch kanske, men det är i alla fall en merit.
Men du, det var ändå 10 år sedan. Har det blivit någon skillnad av beachhockeyn idag?
Nej, det är ganska, alltså det, de som är duktiga är väl lite bättre, men det är svårt, det är som sagt, det är svårt att skala, och sån är vi i Sverige, det är en ganska begränsad säsong. Det är samma som vi nämnde i beachvolleyboll tidigare, med att min svåger är väldigt engagerad och jag var engagerad också kring beachvolleyballverksamhet, och där är det också, där har du en lite längre säsong, men eller egentligen är väl det i praktiken ganska samma. Men även där så, då måste du hitta någon brygga under vinterhalvåret liksom, att, genom att bygga såna fina anläggningar som finns till exempel i Umeå, Göteborg och nu, ja, men nu i Huddinge här då. Så att annars blir det svårt att hålla sånt där, jag tror att det gäller för alla idrotter nu, att hålla sånt där vid liv. Och ja, det exakt. Har man inte lyckats med, och det är inte så, det är inte så enkelt. Och så är det, sen är det som med alla, vi vet alla att paddel är på väg tillbaka, men paddel är ett bra exempel på en av de senaste idrotten som bara etablerade sig i Sverige och som bara vann mark. Och allting som ska ske nu, det måste vara låg tröskel nästan för allting. För annars blir det inget av. Och där är det ett typ exempel på en sport som det är, du kommer igång på en gång, och i ett samhälle där allting ska belönas omedelbart så behövs det för att det ska bli en succé. Och det tror jag inte beachhockeyn har i alla fall heller.
Nej, men det blir lite det att det kanske krävs att du måste hålla igång året runt nu för tiden om du ska bli bra på det. Mm. Det är lite så det uppmanas till utifrån. Tar du fotbollen så ska den spelas 24-7, även fast det är vinter och kallt och hela den biten. Men jag tänker beachhockey behöver ju den här sandplanen, och det är ännu begränsat med hur många sandplaner finns där du kan göra det.
Extremt begränsat i kombination med, som sagt, det är inte låg tröskel. Och det är också så här, allting som kräver, det är som ja, paddel kräver 4 personer, det är precis på gränsen. För de flesta då. Men låg tröskel behövs det. Om du ska kunna etablera något nytt i samhället bara generellt. Och det faller också bort. Alltså det är sånt som typ är som Pokémon Go eller något sånt där. Det funkar också. Det är låg tröskel. Det är enkelt att komma igång på en gång med belönande omedelbart. Och paddel är lite åt det hållet fast i idrottsformat. Det är ingen diss mot paddel. Paddel är, det är väl en jättebra företeelse. Men jag tror man ska ha med sig det när man tittar bakåt. Och sen tittar så här, hur många idrotter har slagit sig in på en svensk marknad eller på de senaste 20 åren. Ja, det är lätt räknat.
Du, jag tänker om vi ska hoppa vidare lite utifrån kanske det du gör dagligen. Så är ju du partner hos Lager.se och har ju jobbat väldigt mycket med försäljningsarbetet i Lager.se. Och de som kanske inte har full koll på det, så är det ju någonstans av att så här, men det handlar ju om att underlätta vardagen för idrottsklubbar, för att det är allt arbete som sker på, om det är på ett kansli, ett större kontor och så vidare, så är det ju fortfarande väldigt mycket likt ett företag att det ska göras diverse administrativa uppgifter utöver att alla de här klassiska träningarna och matcherna ska ske hela tiden. Och tittar man på så som det har sett ut de senaste åren, där vi inkluderat ha en pandemi, så gick det ju väldigt mycket av att man började inse att alla de här papperspärmen och allting som finns på kontoren var ett bekymmer under pandemin, för att ingen kunde ju vara på plats och man fick jobba hemma. Och då blir det större tryck på att allt skulle kunna finnas i olika digitala lösningar för att fortfarande komma sköta allting runt om en idrottsklubb. Och det är såklart, många här kanske inte har full koll på vad det innebär att jobba på en idrottsklubb. Men Lag.se är ju ett företag som ser till att idrottsklubbar kan arbeta i ett föreningssystem som man kan lätt kalla ett administrationssystem inom föreningslivet. Mm. Det är ju lite enkelt sagt kring det, men om vi ska börja där någonstans, vad är Lag.se? För om man ska förklara för dem som aldrig hört talas om det förut.
Det enklaste sättet att beskriva det är ju att det är dels en gratis, som du var inne på, med administrationsgrejer som berör föreningen. Och tänk till exempel så här, du vill fakturera alla medlemmar i klubben X eller i Skellefteå orienteringsklubb eller vad det är. Då gör du det i systemet. Du slipper sitta och vika upp papper och pricka på en lista, och när pengarna har kommit in så sker det automatiskt istället. Så det är dels det för föreningarna, och sen så är det ju sprunget ur att det var gratis hemsidor från 2004 för lag och idrottsföreningar. Så det är lite styvt 3000 föreningar som nyttjar det idag på, i Sverige bara. Och sen är vi till stor del reklam- och sponsorfinansierade, vilket är lite av min bebis och sådär, så att föreningarna ska slippa, eller så här. Det är man vill ju inte plocka ut en massa avgifter från ett föreningsliv som mer än någonting annat behöver spara resurser och vara väldigt noggrann med vars man lägger sina pengar. Och då är det gött att vi inte behöver plocka ut så mycket, utan att vi kan ta det från sponsorer som tycker att föreningslivet är viktigt, eller bara sådana som vill göra reklam mot en idrottsfamilj, sälja skridskor eller vad det nu må vara.
Hur kom du själv i kontakt med lag.se?
Jag tror att vi hade det när jag var ledare i Mycklig IK, så hade jag det definitivt. Och det var, så då använde jag det som tränare och la upp nyheter, och jag vet inte om vi kallade spelare och sånt där redan då. Och sen så hade vi det också när jag jobbade i Operat, efter heltid på fotbollsföreningen i Skellefteå i nästan 3 år. Och då hade vi det i föreningen, och jag försökte fasa ut systemet till förmån för Riksidrottsförbundets idrott online som nu läggs ner då. Men så, det var lite roligt, för då fick jag ju sån jäkla backlash från föräldrarna och ledarna. Då var de ju skitirriterade. Det var ett sånt där dumt beslut som jag tog för att jag jobbade liksom heltid i föreningen och tänkte att men det här, vi behöver göra det här och så vidare. Men då var ju alla föräldrar och ledare svinirriterade. Det är inte roligt.
Men vi måste bara stanna till här. Du ville alltså fasa ut genom att du ville helt enkelt byta system till idrott online.
Ja, men jag fick fram att det var en bättre idé att byta system. Och att det skulle bli snyggare och bättre. Och så var det ju ramaskri bland ledarna och föräldrarna, så tyckte det var så mycket sämre. Så vi fick gå tillbaka.
Okej, okay, så ni hann byta i alla fall?
Ja, jag fick inte över alla. De vägrade ju. Så att vi började flytta över, men så gick det inte. Så fick vi backa tillbaka.
Hur gick det till? Kom folk och knackade på dörr eller ringde upp det eller mejlade?
Ja, men det är som det är på ett kansli. Så det kom in en ledare som är irriterad. Och som säger åt en och som sätter på plats. Och sitter man där 21 år gammal och bara, okej, okay, jag hör dig. Dålig idé. Backa bakåt.
Försöker se framför mig. Den vill jag kan känna igen mig lite, som ändå varit en stor del av idrottslivet och kansliet och idrottsledare som kommer in och så vidare och har sina åsikter. Och någonstans är det de man måste på ett sätt lyssna på, för att det är de som har en stor del till att idrottslivet rullar vidare.
Ja, och sen också vara lite ödmjuk inför att det är inte för dig vi gör det här, utan jobbar du i föreningscentral så finns det till för dina medlemmar någonstans. Och den kanske man behövde. Jag kanske behövde en smäll på käften där. Åtminstone verbalt.
Men okej, okay, då kom du i kontakt med lag.se lite åt det hållet. Och sen dök upp en tjänst du sökte, eller hur?
Ja, och sen jobbade jag ju med beachvolleyballverksamheten här i Stockholm några år senare. Och sen så dök det upp ett jobbmöjlighet, och så tänkte jag sådär, det borde jag kunna göra. Jag har dragit in sponsorer i en liten stad och borde kunna fixa det. Vi gör det väldigt bra för ett nationellt system med liksom 20 plus 1000 lag och såna här saker. Det finns jättemöjligheter. Så att på den vägen vart det jobb. Men det är ju styvt 10 år sedan nu. Sen har man ju trivs så bra, så det har aldrig funnits en anledning att göra något annat. Så det har varit superroligt. Så det är bara mycket tacksam för.
Men alltså, din roll där någonstans, det var ju att komma in och arbeta kring sponsring och försöka bidra till att föreningslivet fortfarande kan nyttja lag.se till. Så egentligen inga kostnader alls för att lag.se drog in olika sponsring för tecken.
Ja, men vi har ju, idag har vi ju, där då hade vi väl typ 3 miljoner i sponsringintäkter. Nu har vi väl 20 in och sånt där per år. Och det blir en konkurrensfördel för oss såklart gentemot föreningar. För dels får vi resurser så att vi kan ha fler anställda och utveckla bättre tjänst. Vi är ju ett bolag med nästan 30 personer idag. Och sen så är det också sen är det ju härligt också. Det är underbart att veta att, om vi gör reklamaffärer eller sådär på ett par hundratusen eller miljonbelopp, så är det ju pengar som föreningarna inte behöver betala i slutändan, vilket är ju, det gör ju också så att man inte vill sluta när man har vant sig vid att det man gör bidrar till något gott, som det är för de flesta. Jag skulle tänka mig att de flesta som jobbar i idrotten har svårt att lämna den, till exempel. Samma sak ska jag tänka mig att det är med skola, till exempel, att man, det är de få som lämnar för att man känner att det är viktigt på riktigt. Och nu är vi här snart 11 år senare då, och pratar laget med sig fortfarande.
Det är häftigt. Och jag tänker just, för ett år sedan så fick ju lag.se också ett pris som bästa digitala säljteam vid Mix Awards. Vad tror du gjorde att ni fick det, den utmärkelsen?
Ja, men vi har ju dels gnuggat på ett tag och gjort saker bra, men sen också vi, om man säger, vi konkurrerar ju dels med, alltså vi är ju ett föreningssystem och konkurrerar med andra leverantörer gentemot föreningarna, men sen på mediasidan som det här priset liksom är det bästa pris vi kan få i vårt skrå, i konkurrens med Aftonbladet och Blocket och TikTok och deras säljorganisationer, så tänker jag att vi gör ganska mycket annorlunda gentemot andra. Vi är ett litet team på 6 personer, det är väldigt personligt. De personer som väljer att jobba hos oss gör det ju kanske för att man också brinner för saken, och det här kommer ju inte komma som någon chock för någon, men jag skulle säga att de som jobbar med media kanske inte brinner för media, och det där tror jag. Vi har en samhällsrörelse nu som, eller det är inget gammalt, men att vara ärlig och trovärdig i det man gör och att du har en berättelse som går ihop, det är det man vill köpa om man vill köpa tjänster från någon, oavsett om det är marknadsföring eller egentligen ett par Patagonia skor eller vad det är. Och det sticker vi ut jättemycket utöver att vi gör väldigt kreativa grejer mot föreningslivet. Det är inte så att vi bara rullar ut tråkig reklam. Men jag tror att vi särskiljer oss ganska mycket mot de jättarna. Och då har man ju, kan man spela på det, så har man ju en fördel.
Kan man försöka berätta någonting som du tyckte varit extra kul som ni har gjort?
Ja, jag tycker att det är mycket det som är roligt. Men det roligaste just nu tycker jag är att vi säljer färdigsponsrade match- och träningskläder som man kan designa liksom i 3D-verktyg. Och det kan jag tycka... Det gör någonting med mig, för det är också, det är hårdvara också, det är inte bara en digital produkt, utan det blir liksom fysiska träningsoveraller som folk springer runt med eller cyklar med till skolan och sånt där. Så att går du in, vi har till exempel under sponsortröjan.se, så kan du gå in och designa din egen träningsoverall, och så istället för att betala, eller ta en matchtröja, istället för att betala 450 spänn för den tröjan, då har vi laget.se men också Pantamera gått in och subventionerat den, så att du har redan fått sponsringen vid köpet, så att du betalar 169 kronor för nya matchtröjor, och då får du designa dem hur du vill. Du får trycka på dina egna sponsorer också om du vill, och du har inklusive frakt, tryckkostnader och allt sånt där. Och det tycker jag är roligt, för att jag tycker om det tillför värde i alla led. Det blir billigare för idrottsfamiljerna, föreningsliv, de föreningar som vill nyttja det får nyttja det, de sparar pengar. Vi får ut vårt varumärke också i det finaste sammanhanget som finns. Så det tycker jag, det är väl det jag brinner lite extra för. Och nu har vi liksom, och när vi säljer träningsoveraller gör vi det med, också med sponsortryck, men då har vi reflex på trycket liksom, så att när man cyklar hem från, när du cyklar hem från skolan eller träningen, så ska du ha, så är reklamtrycket i reflex, och då kanske du, ja men typ nu under hösten, du kanske syns lite bättre i trafiken än vad du skulle gjort om du inte hade det. Så det tycker jag också är lite extra schysst. Så det gillar jag.
Men hur kommer ni fram till det här? Alltså, det är ju, kanske man inte tänka att ett föreningssystem ska leverera tröjor. Men hur kommer man på någon sån galen sak?
Jag tror att vi har kollat på det vid flera tillfällen. Men sen så hade jag svårt att hitta leverantörer som kunde hjälpa till med kopplingen till fabrik. Och som hade en bra lösning så här, som stack ut. Alltså det är inget så här att leverera något som alla andra som säljer kläder redan gör. Det blir lite platt. Utan då är vi bara inne och konkurrera. Det är som att vi skulle starta en egen fotbollskupp och konkurrera med våra egna föreningars fotbollskupper. Det är ju superkorkat kan jag tycka. Och då kändes det, då tror jag vi sprang in i en leverantör, också en ultralöpare som jag, som heter Paul Andersson, som är en kanonkille som sa att vi har plattformar för att göra det här. Vi har kontakt med fabriker som kan få det här att hända. Och då kändes det, det här måste vi ju, för idén hade vi haft ganska länge. Och det har funnits, man har gjort det här för typ 20-30 år sedan för en liten skala så här, att du köper och så går ett företag in och betalar sponsring, fast det har inte varit liksom effektiviserat. Nu är det som öppet för alla. Det är många så här e-sportlag som går in så här, ja de går in, köper tröjor och står och Pantamera på bröstet, och så har de sparat massa pengar, de fick designa dem som de ville. Och det tycker jag också är gött, att det bara, vi är ändå digitaliserad värld, idrotten ligger ganska mycket efter. Så att det har varit en möjlighet, så tog vi den, och så nu skalar vi upp det så mycket som vi bara kan.
Och just som du säger, e-sport, om man inte har koll på det så kan man ju egentligen förenklat kalla att det är egentligen datorspel eller play, alltså man spelar tv-spel eller liknande. Och idag kallas det oftast e-sport för att det är förknippat med antingen ett sport, en sport som man spelar på tv-spel, eller så kan det andra vara andra strategispel. Men jag ska inte gå in invecklat i det här och nu, men bara för att ge lite... det är lite extra förklaring kring det hela. Men någonting som jag tänkte på, en sista grej just bara kring den här biten, och du var touchat in på det lite på slutet, men nu när du har jobbat så mycket, dels från idrotten från början så, och sen när du jobbar via den rollen du har idag, jag tänker du har sett och hört rätt mycket och du har varit i kontakt med många olika klubbar genom åren. Ser du någon sorts, vad ska man säga, röd tråd i en utmaning hos idrotten där de flesta brukar vara inne på samma område?
Det finns ju ganska mycket utmaningar för idrotten. Sen beror det på lite hur man, vilket perspektiv man ska ta. Så här, finns det, ska man se till en enskild förening eller ska man se liksom till idrotten i stort? Jag menar, vi har ju föreningarna, nu pratade vi lite om sponsring, men lokala företag har ju i regel blivit centraliserade i inte bara Sverige utan hela världen, så att lokal sponsring är ju mindre förekommande, vilket innebär att föreningen får mindre intäkter, lokala klubben får mindre pengar. Och det man har gjort under vad man har gjort under 20 års tid är bara att man har höjt medlemsavgifterna på bred front. Säkert finns vissa undantag, men det är i princip det som har hänt. Och så har föreningen sett i sitt eget gått, kunna snurra vidare. Men om man ska ta breda penseldrag, så innebär ju det att tröskeln för att börja spela fotboll, jag tror inte att den har väl aldrig varit större i Sverige än vad den är idag. Och då ska liksom fotbollen vara, kanske vara den sport där tröskeln är minst. Det tycker jag är ett jätteproblem som adresseras alldeles för sällan. Vår vd Helena var ute och svingat lite grann i Aftonbladet och liknande nu senaste, en artikel nu i oktober här med det problemet att nu när allting blir dyrare i samhället så kommer det bli ännu större tröskel för idrotten. Och det där tycker jag är superviktigt. Jag tycker att det är glömt bort. Jag tycker att idrotten pratar slentrianmässigt om att man är den här integrationsapparaten, vilket man är. Men jag köper inte att man tar det för givet att man inte jobbar med hela kostnadsfrågan, för det verkar ju inte som att det finns någon plan överhuvudtaget på hur man ska stoppa den utvecklingen. Jag menar, det kanske är så att om 5 år så är insteget, eller 10 år, då är insteget för att börja spela fotboll för ett barn, det kanske är 10 000 kronor. Alltså, det är alla tar och drar inte bara där ur fickan. Och det tycker jag är ett problem.
Och då är ju egentligen det du är inne på är ju att den ekonomiska biten är en utmaning där det kanske har minskat på intäkter från de lokala företagen, vilket i enkla termer är ju någonstans att sponsring kanske har minskat som intäktssida för idrottsklubbar, och annars generellt sett är det mycket bidrag man får, men det blir ju någonstans kanske en fråga kring vilka intäktskällor har idrotten, för det kommer alltid finnas kostnader, men hur ser det till att det kommer in pengar också? Om man nu inte ska titta på medlems- och träningsavgifterna. Och då blir det lite så här, okay, någonstans här kanske sponsringen är viktig. Det kanske finns andra intäktskällor man kan jobba med. Men vad skulle du se lite så här, men hur ska vi ta, vad är nästa steg här framöver? Pratar vi någonstans om att idrottsklubbar måste lära sig skapa nya intäkter? Eller ska man kanske försöka hitta ett annat angreppssätt kring sponsringen?
Det finns ju dels, i Sverige betalar vi rätt mycket skatt till exempel, så dels måste man ju trycka på staten, det måste man göra, men sen kan man inte bara göra det och tycka att det är good enough, utan jag tror att det finns ju bättre, i och med att mätmetoder och digitalisering ger ju så mycket möjligheter, så jag tror ju, är helt övertygad om att om föreningarna kan samla sin köpkraft om vi tar ett exempel att ha en matbutik, och där om alla föreningar skulle koppla sig till en viss matbutik eller flera olika matbutiker, och sen skulle det gå tillbaka, vi hittar på 1% av alla köpen som de idrottsfamiljerna gör skulle gå tillbaka till föreningen, då vågar jag säga att det skulle hålla inte alla föreningar men extremt många föreningar flytande bara på den provisionen eller kickback-modellen till föreningslivet. Och som sagt, i och med att det finns ju ingenting som hindrar någon från, eller något bolag som oss till exempel, från att lösa ett sån sak idag. Så det tycker jag är en sån grej, som ett exempel som föreningslivet kan göra. För att som kundgrupp, om du tar om vi tar till exempel en förening i Skellefteå kommun då, vi pratar om Skellefteå mycket, som kundgrupp betraktar de, betalar alla de medlemmarna som går till en matbutik, det är extremt många miljoner som de spenderar. Och i dagsläget är det ju så att man måste gå till sin matbutik, tigga om pengar. Fast skulle du ha alla siffror tillgängliga, så skulle matbutiken tigga om föreningen, att, eller att få sponsra föreningen. Den maktbalansen tror jag att man, om man jobbar lite grann med ny teknik, kan vända på.
Helt enkelt egentligen så bör ju idrottsklubbar kanske bli bättre på att veta mer om sin egna medlemsbas.
Absolut, och sen så tror jag att man måste ta till sig, man måste ta till sig de här nya lösningarna också, istället för att det är sjukt enkelt att bara skruva på knappen som är medlemsavgifter upp. Och det är logiskt att man har gjort det, och jag klandrar inte så, men nu när man ser på hur dyrt det börjar vara, så mitt äldsta barn är 7 år, och det är så här, jag kan ta ett, nu är det inte idrotten vilket känns lite bättre när vi ska shama här lite grann, men hon gick ju ballett här inför i fjol, och så hade vi dels betalat, tror jag, ja, som för en 6-åring betalar du 3000 per termin, vilket är ganska mycket i sig. Och sen är det väl när de ska ha uppvisning i slutet av terminen. Då betalar vi 280 kronor per vuxen för att se vårt eget barns uppvisning. Och då tänker du så här, fan vad sjukt. Ja, ursäkta svordomen. Men då ska du veta att våran lille syskonet som var 4 som skulle följa med fick betala 80. Vilket också, känner man så här, men vad är det som händer? Snacka om att skapa trösklar för att börja med dans. Vad tråkigt.
Sjukt.
Ja, som både en konstform och fysiskt, som vore jättebra för jättemånga att hålla på med. Och kan snacka om att du har tröskel där. Då blir man lite ledsen.
Ja, och då är det ändå väldigt många idrottsevenemang där det egentligen generellt sett är alla som är barn, alltså under 18 år, där det är gratis.
Ja, lite så.
Ja, det var en överraskande sak.
Ja, då satte man i kaffet i halsen, det gjorde man.
Men om vi ska försöka titta lite mer och ge lite tips, som du redan varit inne på med ICA till exempel, men liksom, vad är framtidens sponsring? Kan man nämna det så? Liksom, vad bör vi inom idrotten börja tänka till? Både vi som är en del av den, men även vi runt omkring som kanske sitter på lite extra pengar i företag. Vad skulle vi kunna hjälpa till med för att mer titta ett smartare sätt att få idrotten att växa?
Ett smartare sätt. Jag kan säga så här, idrotten kom att, intäkterna till idrotten, nu står vi och beklagar oss lite grann, men de ökar ju på bred front, om man ska se i samhället i stort, alltså i världen i stort. Varenda sporträttighet ökar ju i värde idag. Och det man kan ta fasta på som är liksom, eller så här, varför gör det? Varför är sportinnehåll så himla attraktivt för någon som vill investera till exempel? Och då, liksom, det lågt hängande frukten är ju så här, ja, men du köper ett Premier League-lag, men det är inte bara det, utan det är ju allting som rör sporträttigheter och sportevenemang ökar ju i värde. Och den stora anledningen till att det gör det är för att idrott väcker otroligt mycket känslor och engagemang. Och ju mera, vad ska man säga, ju mer reklamigt ett samhälle blir och ju brusigare ett samhälle, ju mer budskap som du får i ansiktet per dag, desto mer värde får ju de grejer som verkligen sticker ut och som gör att du känner någonting på riktigt. Så det man kan ta fasta på det, och som man ska kanske jobba med, det är så här, ja, men i den rörelsen, det sker samma sak på lokala orten, även där, eller den lokala lilla samhället. Vad är det som, jag menar, är det så att det är lokala hockeyklubben som väcker mycket känslor, då kommer hur maximerar jag då det samarbetet för att få ut den känslan eller känslokopplingen, eller att när man ska köpa en ny bil, så du tenderar ju det känns ju lite göttigare om det är om de stöttar samma sak som jag bryr mig om och som jag känner för. Så hela, man ska ha med sig att det kommer ske en förflyttning Den sker redan och har skett under tid. Sen kommer den i början, börjar den ju alltid i elit och sen så sipprar det ju ner. Och sen i takt med att mätmetoderna blir ännu effektivare, ju mer du kan mäta känslopåslag till exempel. Tro inte då att det är så här, ditt egna barns idrottande kommer att skatta lågt i den typen av mätning. Om man nu tar ett väldigt sånt lokalt exempel eller så här, som berör många i Sverige, barn- och ungdomsidrotten. Det kommer ju skatta extremt högt. Det säger vi. Vi gör ju väldigt mycket mätningar på vår egen målgrupp. Och liksom idrottsfamiljer och vad de känner, tänker och tycker om saker och ting som berör föreningslivet. Och är det någonting du kan ta fasta på i varenda sån undersökning, så är det liksom engagemanget för ditt barns idrottande. Hur viktigt tycker du det är jämfört med andra saker? Skattar ju alltid otroligt högt. Så där kan du ju verkligen snacka om det här engagemanget, känslorna.
Ja, du visade ju, vet jag, på LinkedIn för flera veckor sedan var det nog. Men en mätning kring hur föräldrar ser på typ så här. Hur skulle det vara om en sponsor hade titeln i en kupp eller något turnering, ja, i föreningslivet?
Fotbollskuppen i Halmstad, fiktivt namn, skulle byta namn till Volvo Cup. Vilket så här, det kan man ju tänka sig, det är ju ett super corporate exempel att döpa liksom den lokala kuppen till Volvo Cup. Men då svarar Gilles föräldrarna att det här är svinbra grej. Jättebra, super, toppen. Jag tror att 90, det är väl typ 92% som svarar positivt på den grejen. Man kan ju tänka sig att ändå att, eller man kan föreställa sig att många som ska ha en dålig smak, vad ska ni döpa min fina lilla turnering till Volvo Cup för? Men det är ju bara ett exempel. Därför är ju, det där kommer också bli ännu starkare när det blir, när du mäter liksom känsloutslag på hjärnan och sånt där. Och det sker ju i bred front nu. Så att idrottsrättigheterna, Det kommer finnas jättevärde där. De här miljardbeloppen på sponsring som vi har liksom även i Sverige, tror inte att de kommer minska. De kommer öka.
Och vi ska börja komma mot slut, men jag tänker att vi ska komma mot ett intressant slut. För vi fick lite tankar och frågor inför samtalet. Och det var ju någonstans kring, du själv började lyfta upp kring folkhälsa på ett eller annat sätt. Och nu har vi ändå varit med om ett val rätt nyligen, och det var ju lite intressant om man tittar på ett idrottsperspektiv, hur mycket, rätt sagt hur lite det nämndes kring idrotten. Och vi har ju höga skatter redan, men vi har ju också ett samhälle som egentligen där det växer mer kring olika sjukdomar som blir egentligen mer livsstilssjukdomar, om man ska kalla det, mycket stillasittande och det hållet. Och då tänker jag så här spontant när du började nämna det. När du bara hör ordet folkhälsa, vad är det som dyker upp för dig då?
Men jag tänker på att hur folk mår psykiskt och fysiskt. Jag tänker också så här. Ja, du sa valet. Jag tänker så här att ja, vilket himla känslopåslag då återigen för höjda elpriser. Men det verkar som att ingen är så intresserad av att prata om att hälsopriset som vi kommer att betala. För det är inte så att det inte i ett samhälle där vi gemensamt betalar för alla, för stor del av sjukvårdens kostnader. Hur kan man aldrig liksom efter varje valperiod så hamnar man aldrig i diskussionen kring vad som gör oss friskare? Och så parallellt så har du en extrem ökning av livsstilssjukdomar, och som allting annat i vårt svenska samhälle så börjar det i väst, tror vi, i USA, och sen kommer det hit också, vilket vi ser. Och liksom i allting från, jag vet, när folk rör sig mindre, äter sämre, det är mer sötningsmedel som också är helt oreglerat i allting som barn stoppar i, som förstör både skelett och som förstör maghälsa och annat. Jag kan ju bara inte fatta hur man inte kan prata om, hur kan man inte prata om att folkhälsa är viktigt. Och vi kommer liksom, nu handlar allting om priset på saker. Men ingen pratar om det priset. Och det är ju ett enormt pris vi får betala, alltså ekonomiskt. Och då har jag inte ens nämnt det psykiska ohälsan och att bara mjuka värdet av att folk mår bra. Som jag tycker att, ja, du frågar om folkhälsa, men där har du det.
Ja, Claes Berglund nämnde ju ordet liksom så här, att folkhälsa hade inte nämnts alls under valrörelsen, som jag var lite inne på. Och även då Emil, Filo och Sandro stämde ju in i det och var nyfiken på att höra lite hur du känner, för du började nämna om att kanske man skulle ha ett parti, Folkhälsopartiet.
Mm.
Vad tänker du att det skulle innebära om man skulle skapa ett parti för att liksom uppmana kring allt runt folkhälsan och kanske idrotts rörelsen i sig själv. Vad är det som du känner bara runt omkring det? Var skulle det ens vara lönt att göra något sånt?
Alltså det verkar ju vara otroligt lönt att vi, i det tidevarv vi är i, att ha ett parti som fokuserar på en sak bara. Det verkar ju väldigt bra. Så nej, men jag tänker att det kanske är det effektiva sättet att få saker utöver att se till att folk kommer in i idrotten, men att också bevisligen så är ju inte politikerna är ju inte superintresserade av att jobba med sånt som ger effekt 30 år eller 20 år fram i tiden. Och det kan ju bero på, det behöver inte betyda att det är dåliga människor, det kan bara bero på att mål, att alla mätpunkterna som de har är på 4 års mandatperiod. Så jag tror att det är väl en jättebra idé att starta ett parti som bara ägnar sig åt att missionera den frågan, föra ut forskningen på motion och bristen av motion. Gärna glida in lite på vad man stoppar in i kroppen där också. Men framförallt... ja, då har vi, som sagt, vi har knappt nämnt den psykiska biten av hur mycket bättre man mår när man rör på sig. Men där tror jag definitivt att man på ett modernt sätt kan driva den frågan för att få lite gehör. Och vad sa vi? 3 miljoner som är engagerade i svenska idrottsrörelsen? 1% av de rösterna är många. 10% är ännu mer. Och då kanske man kan få... Jag tror inte att vi är så många som är intresserade av att jobba, gör politisk karriär. Men det vore ju otroligt underbart om, eller tänk om 10 år, att det fanns på agendan. Vilket jag tror måste ske, för att ja, om inte bara som en hälsomässig sak, så kommer ju alla få betala det där priset. Så ska det sluta med att vi har 80% skatt på de pengar som vi genererar, för att vi ska betala för alla som har kört, som har bara suttit i soffan och kört chips och dipp. Det är trist.
Jag tänker just där, en annan grej i allt det här som är väldigt intressant, som skulle kunna vara en extremt viktig sak i politiska fallet, det är ju att det finns ju inget krav på i byggplanslagen när du bygger samhällen idag. Mm. Att det ska finnas, att även byggas upp en någon form av idrottsanläggning i samband med det. Och även, så där har du ju ett dilemma i sig självt av att det byggs mycket idag. Det är ju väl bra, för det behövs ju bostäder bland annat. Men däremot så glömmer vi bort, för att det finns inget, rätt sagt, det finns inget krav kring det, att det ska även finnas idrottstillgång. Så att typ så som Skellefteå var, i alla fall förr, nu vet jag inte hur det ser ut idag, kring den utvecklingen och närhet eller distans, för att man är van vid att det är distans. Men tänk dig då de andra tätbebyggda områdena, så när det bara fortsätter att byggs, då blir det ännu längre bort till de här anläggningarna. Så det är, du kanske inte kan cykla den vanliga sträckan längre, för att nu måste du cykla runt det.
Nej, och du är ju inne på något som är så vansinnigt upprörande, att man tillåter sig själv att göra detta. Nu kommer jag på vad boken heter också, på det temat. Den heter ju Frigående barn. Och Sandra Dahlén heter hon som har skrivit den. Det är en fantastisk bok som handlar precis om det vi inledde det här samtalet med, att barn behöver lite plats. Så löser de resten. Alltså så här, barn behöver lite utrymme, behöver vara tråkigt i 30 sekunder. Sen är biffen klar, sen har de löst det. Sen när de börjar röra sig, hitta på saker, klättra i träd och göra kullerbyttor och andra saker. Men det där är just typexempel som vi drar nu. Som också så här, det pratas ju aldrig om det, att vi, liksom, att vi bygger samhällen där det knappt, där det inte ens uppmuntras till rörelse. Jag säger inte att man ska sluta spela VR-spel och sitta och gamea och sådana grejer.
Det är inte VR-spel eller virtual reality, ja, med glasögon på.
Ja, precis. Det är väl superhärligt. Men... det här med att vi bara sitter still och med allting så kommer det, och det är ju så otroligt upprörande. Och du nämnde ett sådant exempel nu, men där finns det ju som sagt den icke-regleringen av mat, den dåliga maten i skolan, att man typ, ja, vad har vi nu? Har vi idrott en gång liksom, i skolorna per veckan? Och om jag tror då forskningen som presenteras i just boken som jag just har nämnt, barn i rörelse, så är det väl högpulsaktivitet 15 minuter på det träningspasset. Och det är ju ingenting. Varje barn behöver ha hög puls i minst en timme per dag. Och sen ska de helst vara i rörelse absolut minimum halva tiden. Och då kan vi börja i skolan där och säga att du kan gissa mycket om de är i rörelse halva tiden. Är de i rörelse halva tiden, då får de ju kvarsittning och liksom prata med rektorn. Så att det finns så mycket där. Och det är precis den här typen av frågor som jag tror många där ute som lyssnar brinner för. Jag tror att man kan idag, precis som idrottsrörelsen börjar ha kvartssamtal som är digitala och sådär. Jag tror man kan åstadkomma hur mycket som helst genom att ta videomöten en gång i månaden, och sen däremellan så får folk på sina olika orter och liksom missionera de här typerna av frågorna, föra fram den senaste forskningen, för det är nästa grej med idrotten och framförallt barn som rör sig, men även vuxna såklart. Det är inte så att det finns ingenting som pekar på att det är en trend, eller att det liksom är sånt som är att datan är tveksam eller otvivelaktig, utan den pekar bara åt ett håll, och det är bara att vi borde röra oss otroligt mycket mer och att det får så otroligt positiva effekter på så många plan. Och det är ju dystert att man inte ser ur ett politiskt perspektiv att man inte adresserar det.
Och det här känns ju som någonting vi kanske ska skicka med oss när väl nu du kommer som lyssnar på det här, att har du lite tips och tankar kring det, då kanske man ska höra av sig till oss och Adam efteråt, för att just kanske komma in med eventuella tankar och tips, så får vi se om vi kanske har ett parti som ska jobba mot det här hållet, men åtminstone väcka tankar och egentligen åsikter, för att i slutändan när ju fler som engagerar sig runt omkring, kanske vi kan få någon form av tryck på samhället. För att om det är någonting vi vet som fungerar när det fungerar, det är att idrottslivet kan skapa stora möjligheter och speciellt bidra till en bättre psykisk och fysisk hälsa om det sköts på ett bra sätt.
Absolut, du menar det kan prata om det här temat hur länge som helst, men du har väl typ idag i Sverige har du väl bara, du har väl rekryteringsbolag ungefär 3 eller 4 stycken som bara är dedikerade att förmedla personal som har idrottsbakgrund. Mm. Och vi vet alla som sitter anställd då och då att det du värdesätt även liksom i yrkeslivet är ju alla de där egenskaperna som du dessutom utöver den mentala fysiska hälsan får som en konsekvens av att du idrottar. Att du lär dig jobba mot ett mål, du lär dig att okej, vi ligger nummer 2-0 i periodpausen nu, vi måste ändra någonting nu. Inte sen imorgon, utan vi måste ändra någonting nu. Vilket precis som det är om du sitter i en organisation eller ett företag, så måste du säga att det vi gör funkar inte längre. Vi måste göra något nytt. Och då har du i regel halva gruppen som går tillbaka efter det handslaget och gör precis som de har gjort tidigare. Och så har du kanske hälften som då kanske är formad av idrotten som ändrar taktik på en handvändning. Så att jag menar, det finns så himla mycket värden i samhällets alla led här. Så att det finns garanterat underlag. Jag tycker man får jättegärna kontakta. Jag tror du är också en bra person att kontakta i det här ärendet, och så kan man hjälpas åt. Jag tycker att man behöver inte vara ett någon sån där politiskt geni. Jag tycker att man kan gott dedikera sin passion åt den här frågan. Ska vi göra lite, ska vi se om vi kan göra lite skillnad. Vad har vi? 3 år på oss? 3 år och 10 månader har vi på oss? Något sånt där.
Exakt, så vi börjar från och med nu när avsnittet är ute, så kör vi.
Då kör vi.
Ja, det är engagemanget som räknas. Det är det som är grejen. Men för att avrunda alltihopa då, så hur kan man kontakta eller följa dig framöver för att hänga med på antingen den här resan, men annars mer av det du har varit med om och utvecklar idag?
Ja, men jag tänker att Adam Stighäll på LinkedIn är enklast att hitta. Det är med Ä. Och det finns än så länge, vad jag vet, ingen annan så att nå med det namnet. Så då, det googlar ni reda på. Det är inga konstigheter.
Nej, och det hittar ju du som vanligt som lyssnar i avsnittsbeskrivningen, oavsett hur du lyssnar, så är det bara klicka upp den informationen där du ser lite kort om avsnittet och vad vi pratar om, så dyker även upp en kontaktinforuta med Adams LinkedIn. Så det blir enkelt som en plätt för att bara hugga tag i honom rakt här och plats. Men du, grymt. Vi har köttat igenom och det finns egentligen mycket mer vi skulle säkert kunna prata kring, men vi ska också hålla oss till en någorlunda längd här. Och är det någonting sista du vill ta upp innan vi helt avrundar?
Ja, men jag tänker att de som lyssnar på det här borde läsa en bok som heter Sportgenen, eller så har han även en uppföljare som heter Bredd på svenska, eller Range. Det är en väldigt kritikerrosad bok som berör, och jag hade turen att träffa honom, han var i Sverige för 2 veckor sedan. Det är en bok som, vi i Sverige har vi en rörelse som innebär att man specialiserar väldigt mycket inom idrotten just nu, väldigt, väldigt tidig ålder. Och det är ju bra att man tränar mycket och sådär. Men jag tror att man, hans böcker och forskning, det är i grunden en journalist, amerikansk journalist som började räkna och skriva på det här med specialisering jämfört med att hålla på med många olika sporter samt i längre tid. Och hela boken, så att säga, båda de här böckerna kan man säga, är upphängda på exemplet att det går 10 000 Roger Federer för, i idrottsvärlden för varje Tiger Woods. Och Tiger Woods, han är ju exemplet på personen som specialiserar sig vid 2,5 års ålder. Och Roger Federer spelade tennis en gång i veckan tills han var 12. Sen började han träna 3 gånger i veckan, tror jag, något där. I parallellt med att han höll på mycket andra idrottsaktiviteter. Och det tänker jag så här, en ganska bra, det är en väldigt rolig bok för det första, både sportgenen och bredd. Det är en väldigt rolig bok för det första, men den också, så jag tror att i Sverige så kan vi behöva läsa och höra det där och få lite argument i hela den här debatten kring elit och tidig specialisering och sånt där. Och den går också in på yrkeslivet. För är det någonting som, jag menar, många som lyssnar på det här undrar hur de ska fostra sina barn. Och de kanske också har funderingar kring sina egna karriärval. Och även i yrkeslivet så är det ju specialister, eller ska jag säga generalister, drar ju ifrån karriärmässigt exponentiellt, tror jag att det är, från och med 25 års ålder, eller 27 års ålder och sånt där. Och ser man då i ett någon form av makroperspektiv här, så är det någonting som datorer, maskiner eller kommer kunna göra, så är det ju specialiserade uppgifter. Så den tycker jag, det är en otroligt bra bok. Jag har några copies, några på bokhyllan av bredd. Den kan man skriva till mig på LinkedIn och vara snabb, så kan jag försöka skicka ut dem på posten. Men det är ett bra medskick som jag tror många som är ute i svenska idrottsrörelsen och skulle må väldigt bra av. Och det här adresserar han också när han var här för 2 veckor sedan, att min uppfattning om den svenska rörelsen och den data han såg var att här är vi väldigt specialiserade. Och det är ett väldigt talande exempel att de som blir elitidrottare i Sverige är födda i början på året, vilket tyder på en osund gallring också. För det så ser inte ut i resten av världen, nämligen.
Intressant. Då har vi 2 böcker att se fram emot här efteråt.
Jajamän.
Minst i alla fall. Om man inte lyckas få fler andra intressanta av det när man hör av sig. Men du, intressant. Grymt. Jag är väldigt nöjd med det här och ser fram emot att alla andra som lyssnar just nu kollar på en repeat av det hela och egentligen lyssnar igen. För att är det någonting man kan ta med sig av allt det här vi har pratat om, så är det ju dels kanske att ifrågasätta sitt egna engagemang kring idrotten idag. Och har man barn dessutom, så kanske man ska fundera lite på av vilka rörelsemöjligheter erbjuder man i det vardagliga pusslet. Men också om man jobbar med idrotten i just det här. Hur når vi ut på ett bra sätt? Har vi koll på vår egen målgrupp, så att när vi väl pratar med potentiella sponsorer för att få in nya intäkter som vi behöver? Ja, men titta kanske med den lokala livsmedelsbutiken till exempel, för att de behöver ju ändå få in byn eller området man håller på med. Och då är det väl skitbra att ha det med koppling med känslor som idrotten bidrar med. Så det är väl några bra exempel och det belyser lite andra tips, och speciellt intressant med att höra med tröjan man kan också skaffa. Och all den här informationen lägger vi upp också i avsnittsbeskrivningen, så man inte behöver komma ihåg allting, utan kika lite där så kan ni se hur ni kan läsa mer om sponsortröjan till exempel. Och innan vi avslutar helt och hållet vill vi också tacka dig som lyssnar på att hänga med i alla de här avsnitten där vi försöker belysa olika möjligheter av idrotten från olika perspektiv. Och gillar man det får man gärna ge ett härligt omdöme och dela det. Vi använder vårt Instagram Sportjus podcast där du kan tipsa om gäster eller skicka feedback. Och annars hänga med och se när nästa avsnitt kommer ut. Och vill man lära sig mer om Adam helt enkelt, så connecta med honom på LinkedIn eller följ honom där. Så är det egentligen det vi vill alltid skicka med. Så glöm inte att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Ja, Adam, då är vi helt klara egentligen. Så det finns väl inte så mycket mer än att egentligen önska dig en fortsatt härlig dag. Och hoppas på att vi följer varandra framöver också och ser till att fler engagerar sig inom idrottsrörelsen.
Jajamän, nu är det på med långa coachjacken igen och ut i kylan här. Så kör vi.
Du, det är grymt. Men du, har det bäst, så hörs vi och så säger vi så.
Boom.
Ciao.
Ciao.